Då ska jag läsa ur Markus. Markus 9. När de kom tillbaka till lärjungarna fann det mycket folk omkring dem, skriftlärda, och diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: "Vad är det ni diskuterar?" "Mästare", svarade en i mängden, "jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte. Han sa: "Detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom." De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så här med honom?" Fadern svarade: "Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss som du kan." Jesus sade: "Om jag kan." "Allt är möjligt för den som tror." Då ropade pojkens far: "Jag tror, hjälp min otro." När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden: "Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka." Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men när Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut den?" Han svarade: "Den sorten kan bara drivas ut med bön." Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: "Människosonen ska överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom. Och 3 dagar efter sin död ska han uppstå." Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är med oss. Jag ber att du ska vara med oss i den här stunden. Och att du ska ge något av dig till var och en av oss som är här idag. Amen. Jesus vandrar omkring och möter människor. Och Jesus vandrar omkring och möter människor som han blir ganska trötta på. Han visar en del av sin mänsklighet i den här texten. Kanske också av sin gudomlighet. "Detta släkte som inte vill tro." Jag får bara en massa frågor. Vad är det tron består i? Varför blir inte pojken frisk? De kunde inte be för honom så att han blev frisk. Var det för att han var sjuk eller för att de hade syndat? Är det något jag ska ge pojken? Att dricka så att han blir frisk igen? Vad är det för sjukdom han har? Jag sitter ju och liksom försöker komma på vad är det för typ av sjukdom, och kanske är det epilepsi. "Hjälp min otro." Jesus säger ingenting om vad det är vi ska tro. Han säger bara att den sorten kan bara drivas ut med bön. Jag låter de här frågorna hänga kvar i luften. Och vi är mitt i fastan just nu, mitt i de 40 dagarna som enligt traditionen präglas av enkelhet, prövning. Jesus prövades i 40 dagar ute i öknen. Ensam och utsatt prövades han. Och något som alla människor på olika sätt också får uppleva i sitt liv. Prövningar. Att bli prövade och vara i öknen, kanske inte bokstavligt, utan kanske bildligt eller bara upplevande. Dagar då stegen till bussen känns extra tunga. Året som var skönt att lämna vid nyår och kunna lägga bakom sig. Fira att ett nytt år äntligen har fått starta. I öknen får Jesus uppleva att han inte är ensam, utan han hör olika röster, möter varelser som kommer till honom. Rösten från Satan, och till slut så blir han tjänad av änglarna. Mitt i sin utsatt och ensamhet fick han uppleva att kampen som han genomlevde inte var förgäves. Utan att tro och hoppet, ljuset gestaltades i änglar som kom och betjänade honom. Ljuset och hoppet kan möta oss mitt i allt det här som vill dra oss ner. Är det verkligen värt besväret? Kanske skulle jag göra någonting annat. Kanske skulle jag göra någonting enklare. I detta land där så många är ensamma, hur kan vi betjäna varandra? Liksom änglarna betjänade Jesus i öknen. Hur kan vi hitta den väg som är vår och stanna kvar på den? När rösten inom oss drar oss nedåt. När den blir stark. Hur tar vi oss vidare och ser till tron på det som kan föra oss tillbaka till vägen och tron? Tron på dig själv, på Jesus, tro på världen, på himlen, miljön, ditt jobb, ditt hem, församlingen och livet. Hjälp min otro. Jag vet inte hur din bild av en ängel, hur den ser ut. Jag har en liten plastängel som jag fick av min gymnasielärare i svenska på mitt kontor. Hon var en sån här engagerad lärare som gjorde så här speciella saker. Hon berättade om hur hon hade klämt en person i en bussdörr för att se hur den reagerade. Hon var en sån här som drog med oss liksom. Konstiga berättelser, men hon var väldigt engagerande och så. Jag har den här ängeln som ett minne av henne på mitt kontor. Den här guldängeln som är en liten tjock, så den heter bebisängel men ändå vuxen och så korta så här vingar. Och när jag kom till THS, som det hette då, så sa Åke Wiberg, änglar har inga vingar. Det står ingenstans i Bibeln att de har vingar. Tydligen. Där förändrades min bild. Jag hade ju min lilla guldängel som jag hade fått av min favoritlärare. Och kanske spelar det inte så stor roll hur ängeln ser ut, utan vad en ängel är för någonting. Kanske inte handlar heller om vi tror på änglar eller inte, utan kanske vad en ängel kan få vara för oss. Åh, du är en ängel, kan man ju få höra ibland. Men en ängel kan ju också vara gullig. Den kan vara fylld av kraft för att kunna hjälpa och rädda. Och medans vi väntar och medans vi tror så kan vi vara änglar för varandra. Vara radikala i vår längtan efter en ny och bättre värld. Radikala i sökandet efter Jesus, i det omkringvandrande som han startade med ett klart mål att rädda världen. Helene sa ju att det var en sjukhuspastors längtan efter radikalitet. Och det kan ju vara ett lite svårt ord. Radikal, att vara radikal, finns det ju olika religioner till exempel. Vi kanske tänker på radikalitet som någonting för kraftfullt, för stort att ta och använda i relation till den kristna tron. Men jag söker efter en radikalitet ändå. Efter en radikalitet i våra sammanhang, i samhället, i kyrkan. En radikalitet hos mig själv som jag såg när jag var ung. Hur är jag radikal för vår värld? Det här stora som Jesus började. Vandringen mot Golgata, omkringvandrandet. Kanske lite planlöst. Kanske med ett konkret mål. Han kanske hade en karta i huvudet liksom som han hade bestämt. Men jag saknar ändå det här radikala som jag upplever som fanns hos Jesus och hos lärjungarna. Hos mig själv i mitt eget liv nu idag när jag är 40. Om vi tar till exemplet miljö och miljökatastrof. När jag var ung så var jag en sån där som tog hand om fasanungar som ramlat ner i gropar. Det var kanske när jag var barn. Jag var vegetarian. Jag handlade allt ekologiskt nästan. Pratade om rättvisemärkt på ungdomsläger. Demonstrerade för mänskliga rättigheter i Hongkong. Det var min liksom topp. Jag kunde skulle bli noshörningsskötare i Afrika. Skydda den biologiska mångfalden. Och jag kan fortfarande nästan alla hundraser och väldigt många fågelarter. Men har inte alls nu samma koll på vilka djurarter som lever vidare eller dör ut. Det hade jag då. Det radikala stannar inte vid miljön bara för min del. Utan det var också i min relation till Jesus. Jag sökte som ung med lykta och ljus efter en plats där jag kände att lovsången bar. När jag inte fann den i mitt eget sammanhang. Var kändes det på riktigt? Fanns det en radikalitet där i mitt kristna liv? Där det syntes och fick plats och inte bara var något som hände i kyrkan och på söndagen. Var fanns den platsen? Mitt 20-åriga jag pratar jag om nu. Var fanns där det kändes på riktigt? Och den här spänningen mellan vi i kyrkan är lika mycket människor som alla ni andra i samhället. Men jag vill också att mitt kristna liv ska synas för mig och alla andra utan att hamna utanför. Det är en radikalitet som jag också tänkte att Jesus levde med och levde i när han vandrade omkring och berättade om Guds rike och hjälpte människor, helade. Hela deras intention med att vandra omkring kanske är lite planlöst i sitt land och berätta om den kärlek de hade sett och förstod att meningen med livet inte bara är mig, min och mitt utan den kärlek vi har för varandra och den möjlighet vi har att vara gäster i varandras liv när vi möts på det här omkringvandrandet. Den kärlek Gud ger till oss ska vi dela med andra, inte bara genom att berätta, utan också att visa på vad den är. Och i mitt sökande efter radikalitet och efterföljd så hamnade jag på sjukhuskyrkan. Där kände jag att där hände det på riktigt. Ni såg Claes Görans namn där. Han brukar säga att det är skarpt läge när vi möter människor på sjukhuset. Ofta är det bara visa vägen. Ofta är det en pratstund i korridoren. Ibland är det vid en dödsbädd. Ibland är det på avdelningar som kan vara otäckat att vara på. Men ofta så möter jag väldigt mycket värme. Och jag får känna mig radikal när jag gör det här. Jag får vara bland människor i världen. Omkringvandrande planlöst på ett sjukhus. Så. För ibland så blir det bara, det händer någonting. Det är ganska fint sätt att få jobba på som pastor också. Att få fånga upp det som händer. Vi har ju en del planerat också såklart. Men på sjukhuset så blir det mycket det här mötet där det är ett mellanrum på något sätt. Där Gud får plats och utrymme. Det är fantastiskt att få vara med i det. I en dikt av Margareta Melin så hittar jag lite av det som jag söker. Jag tror på en kärlek utan plikt och skuld. Utan försäkringar och konkurrens. Ett livets flöde som inifrån förnyas av sin egen kraft. Jag tror på en kärlek som dansar och sjunger utan tanke på nytta. Och lika självklart stannar upp inför den som plågas och delar smärtan. Jag vet inte om jag kommer förstå min egen ambivalens inför miljön och tron. Och att jag kanske tar tag i det här någon gång när jag känner själv att det verkligen kniper på riktigt. När våra kroppar inte längre fungerar. På grund av all miljöförstöring. Cancer på grund av utsläpp. Infertilitet på grund av hormonstörande preparat. I det vi äter och dricker. Smärta i kroppen. Det är så mycket som vi inte kan förklara eller förstå. Och en gång när jag satt i samtal med en äldre kvinna i en församling för väldigt många år sedan, så sa hon till mig, hon var en av dem som var de mest engagerade. Då sa hon, jag vet inte varför jag går hit längre. Hon som var den mest engagerade av alla. Och då blev jag lite så här, jaha. Det kändes sorgligt. Och dit vill inte jag hamna. Jag vill ha kvar mitt engagemang och min radikalitet. Även om jag kan börja bli krass och se verkligheten som den är. Jag vill kunna hålla kvar i hoppet om en ny värld. En framtid med Jesus. Där vi i gemenskap kan dela varandras liv och bry oss om varandra, likt Jesus. Det finns ett nu och ett sen efter den här världen. Och vi är vittnesbärare av det vi har sett Jesus göra med våra liv. Vi får komma med vår sårbarhet och vår otro. Herre, hjälp min otro. Och jag tänker på församlingen och om den församlingens mening skulle vara lite mera som på den tiden då första församlingarna kämpade för sin överlevnad. De var fyllda av allt det som de hade varit med om. De hade sett Jesus vandra omkring, lite planlöst omkringvandrande till olika platser. De mötte olika människor, var deras gäster och såg världen som den var. Lidande, behövande, och de hjälpte och helade där han gick fram. Han mötte dem. Sedan i gemenskapen med varandra ville lärjungarna minnas vad de hade sett och hört Jesus göra i deras liv. De var fyllda av hopp. Kan kärleken då vara det radikala? Tilliten? Det som jag söker? Det som vi söker? Trots rösten som vill dra ner. Att våga vara beroende av Jesus. Bedjande. Och i det leva i relation med den levande guden Jesus. Som vandrar för oss och med oss vägen mot Golgata. Våga tilliten. Jag skulle vilja avsluta med ett bibelord ur andra Korintsebrevet. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Amen.